god kväll och välkomna till Värnamo församlingsnärradio och programmet Bibeltimman. Bibeltimman är det programmet du får lyssna till bibelförklaringar från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och det är bibelförklaringar över Matteus evangeliet. Och de kan du höra i Värnamo kyrka på tisdagar klockan 18.30 och då i närradion här på måndagar klockan 19. Vi har kommit till del 35.
Välkomna till Andreas kapellet denna tisdagskväll när vi ska avsluta det 12:e kapitlet och påbörja det 13:e kapitlet. Som sagt, i Matteus evangeliets 12:e kapitel. Det var ju så att det 11:e och 12:e kapitlet kan man säga handlar om hur himmelriket breder ut sig allt mer. Och 12:e kapitlet är nästan en repetition utav 11:e kapitlet. Dock med den skillnaden att i 12:e kapitlet så får man en andlig infallsvinkel. Det är därför det talas så mycket om onda andar i det här 12:e kapitlet. Som förklarar varför det är så svårt för många människor att tro. Och som låter oss blicka in lite grann i den strid som finns i det osynliga som Jesus nu har gett sig in i och som han utmanar. I slutet på det 12:e kapitlet som handlar om Jesu familj som vi ska läsa här nu och stanna vid en stund. Där står det ju inte någonting om några onda andar och inte om den helige ande heller direkt. Men det gör det indirekt. Därför att det avsnittet som vi avslutar nu, 12:e kapitlet med, det handlar om vilka som verkligen tillhör Jesus, om man får uttrycka det så. Och då vet vi som har facit i handen att då handlar det om att bli född på nytt, att den helige ande har fått utföra ett verk i våra liv och ibland oss. Så det finns en andlig dimension också i det, i motsats då till det här med blodsbanden. Som det här stycket handlar om. Vi kan läsa då ifrån den 46:e versen. Medan Jesus ännu talade till folket stod hans mor och hans bröder utanför och ville tala med honom. Någon sa då till honom: din mor och dina bröder står här utanför och vill tala med dig. Han svarade: vem är min mor och vilka är mina bröder? Och han räckte ut handen mot sina lärjungar och sa: här är min mor och mina bröder. Var en som gör min himmelske faders vilja är min bror och min syster och min mor. Det där avsnittet och det som Jesus säger här, det ska förstås mot den bakgrund som vi har sedan tidigare. Och jag vet inte om du kommer ihåg det, men låt mig få påminna om det då i 8:e kapitlet, vers 21. När en av lärjungarna säger till honom: herre, låt mig först gå och begrava min far. Då säger Jesus: följ mig och låt de döda begrava sina döda. Alltså Jesus, han menar att man måste försaka allt för att överhuvudtaget ens kunna tänka tanken att vara en lärjunge till honom. Och likaså i det 10:e kapitlet i vers 37 där Jesus säger: den som älskar sin far eller mor mer än mig är mig inte värdig. Och den som älskar sin son eller dotter mer än mig är mig inte värdig. Och så vidare. Och i det 11:e kapitlet, det här har vi ju kommenterat tidigare, men det är som sagt var bakgrunden till det som jag nyss läste. I det 11:e kapitlet, vers 29. Ta på er mitt ok och lär av mig. Ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat, då ska ni finna ro för era själar. Alltså en sann lärjunge, en som verkligen tillhör Jesu Kristi familj, om man får uttrycka det så. Det är en som kan försaka allt och som älskar Jesus mer än far och mor eller barn. och som är en sann lärjunge på så sätt att man har gått in under Jesu ok och börjat lära av honom och göra som han säger. Det är bakgrunden. Och då när hans biologiska mor och hans bröder står där och frågar efter honom, så säger han: vem är nu min mor och vilka är mina bröder? Och så blir det som en repetition och ett stadfästande utav det som han har undervisat om tidigare. Då kan man tycka så här som en bibelläsare, och det är med rätta menar jag, att det är ju alldeles för högt ställda krav. Det här är ju helt orimligt. Att man ska kunna försaka allt och gå i god för att man älskar Jesus mer än någon annan. Och då säger jag bara till det att det är en del av själva poängen. En del av själva poängen är att det är omöjligt att följa Jesus. Om inte hans ord och hans ande får komma in i våra liv och utföra ett mirakel. Därför att när evangeliets ord kommer in i oss och exploderar i oss, då börjar en helt ny dimension leva inom oss. Den andliga dimensionen, vi blir födda på nytt. Vi blir värdiggjorda, för att anknyta till någonting som jag talade om för några veckor sedan. Och det här har ju Jesus talat om redan tidigare i bergspredikan. Nu går tillbaka så får jag påminna er om vad som står i det sjunde kapitlet. I vers 13. När Jesus säger: gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet. Och det är många som går fram på den. Och den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Och det är få som finner den. Och jag minns när vi uppehöll oss vid de här verserna, att jag jämförde den med vad Jesus säger i Johannes 14:6. När han säger: jag är vägen, sanningen och livet. Vägen här, det är ju den smala vägen. Den leder till livet, till det eviga livet. Och sanningen, det är den trånga porten. För se, det är sanningen. Att vi måste passera genom den trånga porten, den nya födelsen. Och här finns en jämförelse med det som redan är vår fysiska födelse. När vi kommer till den här jorden så passerar vi den trånga porten. Vi föds genom vatten och blod. På samma sätt talas det om den nya födelsen. När vi föds utav Guds ande, genom vatten och genom blod. Det är vad Jesus talar om när han talar om den nya födelsen i Johannes 3:3. Så de som är födda på det sättet, de tillhör Jesu Kristi sanna familj. De är hopkopplade med honom på ett mirakulöst sätt, som genom ett Guds under. Där i bergspredikan så säger han också, ska vi se om jag hittar det i hastigheten här. Ja, just det, det är i fortsättningen här när han talar om att vi ska känna igen människor på deras frukt. Det är 20:e versen. Och han säger i vers 21, alltså Matteus 7:21, inte ska var en som säger herre, herre till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske faders vilja. Alltså det här med det goda trädet och det onda trädet, det är också en bild av att människor som har fötts på nytt, de kommer också att bära en bekännelse och en vilja i sitt liv som vi inte hade innan. Och den bekännelsen, det är: Jesus är Herren. Och som Paulus säger i första Korintherbrevets 12:e kapitel, inledande verserna: ingen kan av hjärtat säga Jesus är Herren med mindre än att det här miraklet har skett. Så det är ett tecken. När Jesus talar om det här i Johannes evangeliets 3:e kapitel, så säger han: ja, vinden den ser vi inte, och anden blåser utan att vi kan se det. Vi vet inte var det börjar eller var det eller hur det går till eller var det eventuellt upphör. Och så säger han: men vi kan märka verkningarna i träden. Vi kan höra dess sus. På samma sätt, du kan inte se den nya födelsen i ditt liv eller i andra människors liv. Men du kan märka verkningarna. Och verkan är att en människa säger, Jesus är min Herre. Jesus är Herren. För ingen kan säga så och mena så med mindre än att det här miraklet har ägt rum. Så det är alltså trädet som bär frukt, eller som det står då i vers 21. Alltså 7:21, den som gör min himmelske faders vilja. Det är ett uttryck som kommer igen här i 12-13 kapitlet. Och det ska vi alldeles strax komma tillbaka till. Den som gör min himmelske faders vilja, det är ju att tro på sonen. Alltså att tro på Jesus Kristus, att göra honom till Herren i sitt liv, eller att få honom till Herren i sitt liv, det är faderns vilja. Att göra faderns vilja, det var för dem i det ofullbordade förbundet, så innebar det att göra en massa saker som hade med sabbaten att göra, och matföreskrifter och så vidare. Men när vi kommer till det nya förbundet, då uppfylls alltihopa genom Jesus Kristus. Och att ta emot Jesus Kristus, det är att ta emot lagens fullbordan. När vi kopplas samman med fadern och faderns vilja får äga rum med våra liv, då fullbordas allting. Den människan som bekänner Jesus Kristus som Herren, kan man säga, då gör faderns vilja. Jag hoppas att vi ska se det här tydligare när vi nu går vidare. Men för att komma så här långt, så är det dags att ge sig in i det 13 kapitlet, som är ett väldigt spännande kapitel. Jag ser fram emot de närmsta veckorna. Det 13 kapitlet är det så kallade liknelsetalet. Det innehåller 7 stycken liknelser som alla handlar om himmelriket. Om hur himmelriket kommer, om hur himmelriket förverkligas ibland oss. Och hur det så att säga fungerar i himmelriket. Men när Jesus ska tala om himmelriket, då måste han tala om i liknelser. Och det ska vi också fördjupa oss någonting i. Det här är alltså det tredje talet utav 5 i Matteus evangeliet. Och när vi studerar liknelserna, om vi nu ska ge oss in på liknelserna och det 13 kapitlet. När vi studerar liknelserna, inte bara här i 13 kapitlet utan överhuvudtaget, så befinner vi oss på mycket fast historisk mark. Vi kommer aldrig Jesus så nära som vi gör när vi lyssnar till hans liknelser. Därför att exegeterna och bibeltolkarna, de är ganska så överens om. Till och med de som inte ens är överens om att Nya Testamentet är tillförlitligt och så. Till och med de skeptikerna är tämligen överens om att när vi har att göra med liknelserna, så går de sannolikt tillbaka direkt på Jesu Kristi person. Och det finns flera saker som talar för att det är på det sättet. Naturligtvis att en läromästare gärna talade i liknelse på den här tiden. Därför att det är ju så att konkreta bilder som liknelserna och liknelseberättelserna, de fastnar mycket lättare hos lärjungarna. De innehåller så mycket mer än vad man kanske först tänker sig. De innehåller ju djup som ord, där orden inte räcker till, så kan bilderna förmedla någonting som är djupare och som talar starkare. Så att det var vanligt med liknelsetal vid den här tiden. Och sen finns det några utmärkande drag då just i Jesu liknelser som man inte hittar hos andra liknelseberättare från den här tiden. Och de är närmare bestämt 6 stycken. Nu ska ni höra. Det första, det är att det eskatologiska draget är typiskt för Jesus. Alltså detta att han talar om ändens tid. Att han förmedlar undervisning i sina liknelser om himmelriket. Och här i det 13 kapitlet så handlar ju alla liknelserna om hur himmelriket kommer till oss. Så han förmedlar det som finns hos Gud. Hans anspråk är att det rike som finns där Gud regerar, det är det som förmedlas genom hans liknelseberättelser. Så det är inte bara liknelser om himmelriket, utan det är ett förmedlande av himmelriket genom liknelserna. Och det här är kännetecknande för Jesus, typiskt för Jesus. Det andra som är kännetecknande för Jesu liknelser och just för honom, det är allvaret i omvändelseförkunnelsen. Alltså där han gång efter annan lyfter fram hur avgörande det är för en människa att leva i bättring och att tro på honom. Det tredje, det är att många av liknelserna innehåller motsättningar till fariseerna och saddukeerna. Det fanns ju inte så stor anledning för de andra liknelseberättelserna att liknelseberättarna, för saddukeerna och fariseerna själva till exempel, eller deras rabbiner, att utöva någon kännetecknande polemik emot sina egna. Men hos Jesus är det ett genomgående drag. Det är typiskt för Jesus att utmana fariseer och saddukeer, eller skriftlärda kanske vi ska säga, i sina liknelser. Det fjärde som gör att vi kan veta att vi befinner oss på väldigt fast historisk mark, det är att många av liknelserna, de finns ju här, ja, vi har dem på svenska, men de är översatta från grekiska. De lyser igenom med Jesu eget modersmål. Man kan se alltså i det språkliga bruket. Man kan se i vissa ord, man kan se i bilderna också, att de är typiskt arameiska eller hebreiska. Det är alltså inte grekiska berättare, utan det går tillbaka på Jesus Kristus. Ett femte skäl som talar om för äktheten när det gäller Jesu liknelser, det är det att utav alla de här liknelserna som vi har i Matteus, Markus och Lukas, man brukar räkna ihop dem, där finns 28 stycken liknelser. Utav de här 28 liknelserna så är det bara 2 som är kända i övrig rabbinsk litteratur. Det finns ju andra böcker än evangelierna. Och det finns andra liknelseberättare som också är från den här tiden. Och inte minst hos de skriftlärda själva. Men de här liknelserna är unika för Jesus. Han har använt, eller 2 stycken rättare sagt, känner man igen från andra håll och kanter. Men 26 stycken anses vara unika för honom. Och det sjätte som jag har skrivit, det är alltså att liknelserna har en utpräglad personlig art. Så då har vi slagit fast det här med hur tillförlitligt eller hur äkta liknelserna anses att vara. Och det gör att det blir extra spännande när man närmar sig de här texterna. Det är rätt fascinerande tycker jag när man mediterar över och liksom tänker att här är det faktiskt Jesus själv som talar. Och att vi kan veta det. Det finns ju långa stycken i Nya testamentet som inte tillskrivs Jesus direkt. Ja, men allt som står i Matteus evangeliet går inte tillbaka på Jesus. Matteus har ju skrivit det. Går ju tillbaka på Matteus. Men just liknelserna, berättelserna, tror man ska gå direkt tillbaka på Jesus. Så vi har några spännande veckor framför oss. Vad är då en liknelse? Ja, liknelse heter på grekiska parabolä. Och det är alltså inte något okänd genre, om jag säger så. Tvärtom så är det ju en känd genre. Parabolä betyder kasta vid sidan om. Det låter lite långsökt kanske. Men para betyder ju vid sidan om. Någonting som går genom alltihopa. Och bolä betyder kasta eller slänga. Så det ordet betyder, parabolä betyder, det betyder helt enkelt att förkunnaren då, Jesus i det här fallet, kastar ur sig en berättelse. Och det som gäller nu, det är alltså för åhörarna att fånga upp själva poängen i det som han säger. Och eftersom liknelsen är i förstone inte alldeles tydlig, så måste alltså åhörarna tänka efter, vad menar han egentligen med det här? Så när Jesus kastar ur sig de här liknelserna, det betyder inte att de inte är genomtänkta, för det var de säkert många gånger om. Men när han talar ut de här liknelserna, så tvingar han oss som åhörare att fundera, vad är det han menar egentligen? Parabolä kan också översättas, inte bara med liknelse, utan också översättas med gåta. Nu är det som så att när man talar om liknelser inom bibellitteraturen, så kan man mena eller karakterisera det som vi kallar för liknelser på lite olika sätt. Man kan tala om liknelser i snävare mening, och man kan tala om dem i bredare mening. I bredare mening, då inkluderar jag i själva liknelserna allegorier, gåtor, metaforer, visdomsord och så vidare. Alltihopa skulle kunna vara liknelser i bredare mening. Fast jag föredrar gärna, och det kommer ni märka när vi lägger ut det här, att använda ordet liknelser i snävare mening. Och då är det som så att en liknelse, den innehåller, kan man säga, två stycken delar som korsar varandra. Den ena delen kallas för berättardelen eller bilddelen. Det är själva ramberättelsen, hela storyn så att säga. Och den andra delen, den kallas för sakdelen, det som är poängen. Och de här korsar varandra. Så att i bilden så finns det en sak, en poäng som korsar bilden. Så att poängen och bilden, poängen i bilden stämmer överens med varandra. Det gäller alltså att hitta skärningspunkten. Det gäller att hitta poängen, för att uttrycka det enkelt. Och i regel så finns det en poäng i en liknelse. Och då använder jag som sagt ordet liknelse i snävare mening. Och vi ska försöka förstå de här liknelserna i den snävare meningen. Vi ska hitta en poäng. Och skälet till att jag säger det här, det beror på att det som hände i den första kristna kyrkan, det var att utläggningarna utav liknelserna många gånger växte. Så att uttolkningarna blev liksom mer och mer vidlyftiga. Och alla möjliga små detaljer i texten fick sin stora betydelse. Och det gjorde ju att det, från att vara en snäv liknelse, så växte det ut till att bli en allegori. Där varenda detalj i berättelsen hade sin bestämda betydelse. Och det var det sättet att tolka som kyrkan, låt säga på 200-300-talet och framöver, gjorde till en kännetecken, till det vanligaste sättet att tolka liknelserna. Man läste in alltså väldigt mycket i liknelserna. Och ett exempel kan vara den här liknelsen om den förlorade sonen. Ni kommer ihåg själva berättelsen. Det handlade om en son som begärde att få ut arvet hos sin far. Och han fick ut arvet, och så begav han sig iväg. Så kom han till främmande land, och där råkade han i misär, och han gjorde av med alla sina pengar. Han fick arbete som svinaherde, och han ångrade sig djupt, och han började längta tillbaka, och han vågade inte gå hem. Så småningom så tar han sig hem, och när han kommer hem så möts han inte av en utskällning, utan tvärtom så möts han med öppna famnen. Och fadern ställer till en stor fest, och han får skor på sina fötter, han får en ring på sin hand, han kläs i en fin dräkt, och så blir det stor fest. Och så berättas det också om att den äldre sonen blev avundsjuk, och så står det att det blir stor glädje när en son som var förlorad kommer hem. Alltså det innehåller väldigt mycket, om man nu tänker på bilderna. om man nu ska använda ordet liknelse i snäv mening, som jag vill göra, så finns det alltså en poäng i den här berättelsen. Och den poängen, nu ska vi inte fördjupa oss i den just nu, men den poängen, själva sakdelen i den liknelsen, det är att det blir en fantastiskt stor glädje när han som var död kommer hem och får liv igen, och så ställs det till en stor fest. Och sakdelen i det är att han får skor och han får en fin dräkt och han får en ring då som talar om hans makt och auktoritet och så vidare. Kännetecken då på, eller bilder, symboler i den judiska världen som var välkända. Det är poängen. Men det som hände när de första kristna, det kom in på 200-talet, 300-talet, 400-talet, det var att det här gled över mer och mer till en allegori. Så att man plötsligt gjorde man poäng av att han tog ut sitt arv. Sen gjorde man poäng av att han var i främmande land. Sen kanske man gjorde poäng av att han tjänade bland svinen. Så gjorde man poäng, en psykologisk utläggning av hans omvändelse, vad som hände i hans hjärta när han vände tillbaka, och så vidare och så vidare. Jag säger inte att det är fel, men jag säger att den ursprungliga betydelsen var sannolikt mycket, mycket enklare. Jesus talar om en poäng. Han talar om den oerhörda glädje det blir när han som kommer hem och räknar med att få en avhyvling istället blir festföremål. Där är poängen. Så är det med varje människa som kommer till tro. Och det andra, bilddelen, den finns ju där för att, så att säga, stryka under och lyfta fram det som är själva poängen. För just det att han var i främmande land och han var bland svin, och det var ju så förskräckligt allting. Det blir kontrasten emot den här festen. Nu är det så här att den här allegoriska tolkningen, den blev alltså förhärskande inom kyrkan. Och jag vågar nog säga att den blev förhärskande ända fram till en bit in på 1900-talet. Det var ju som så att i slutet på 1800-talet, när liberalteologin började bryta in i kyrkan, så att ingenting var heligt längre utan allt skulle vara så väldigt vetenskapligt, då talar man ju till och med om att man kunde, de här kapitlen, de kan vi vara utan, och de här kan vi vara utan, och ja, det där var ju bra sagt av Jesus, så det kan vi tro på, men här går han på vattnet och det kan man ju inte göra, så det behöver vi inte tro på. Det som hände i samband med det, det var att man återvände mer och mer till textens ursprung. Och det fanns ett antal goda forskare, en som hette Dodd och en som hette Joakim Jeremias, som jag har läst bland annat och som jag har haft mycket glädje av, som gjorde så när det gällde tolkningarna utav liknelserna. Alltså att man brydde sig inte om alla de här allegorierna, utan man återvände till texten. Och så frågade man sig, hur var det egentligen på den här tiden? Hur såg miljön ut? Vi ska strax här läsa om liknelsen om såningsmannen. Hur var det när man sådde på den tiden? Hur gick det till? Vad kände människor i allmänhet till? Vad var det för någonting som var självklart för dem? Hur måste de som lyssnade till den här liknelsen första gången ha hört den? Om vi nu glömmer alla de här allegoriserande utläggningarna och bara tänker på att här har det ett par hundra människor som lyssnar till en liknelse. Hur uppfattade de det på den här tiden? Hur måste de ha uppfattat det? Och ju mer vi då vet om den miljö som fanns vid den här tiden, den judiska traditionen som vi har fått liv i igen, Gud vare tack, också under 1900-talet, sent 1900-tal till och med. Ju mer vi vet om hur det fungerade i den judiska miljön, på den bibliska tiden, desto lättare är att komma tillbaka till ursprungsbetydelsen. Och den här Dodd som jag nämnde om, eller Jeremias, de var alltså banbrytare i det här området. Och då talar vi om 1930-1940-talet. Jag sa att det judiska har vi fått liv på nytt ganska sent. Jag skulle vilja säga till och med efter andra världskriget, så sent. Därför att det som har hänt, vet ni, genom hela kyrkohistorien, jag blir lite vid sidan om kanske, men det som har hänt är ju att när den första kristna församlingen växer fram, då kommer ju den mer och mer att domineras utav hedna kristna. För många judar kände ju lojaliteten emot det judiska folket och den tro som Israel hade fått i de heliga skrifterna. Så att kristna och judar kom ju att bli två stycken olika sammanhang. Och på den vägen var det. Och som ni vet så är det några som har varit som hund och katt genom kyrkohistorien, så är det just judar och kristna. Och så har det varit ända fram till efterkrigstiden. Och det märks i all teologisk litteratur, så är det uppenbart när man nu läser i efterhand. Och särskilt naturligtvis när vi läser kommentarer till evangelierna. Det är därför som jag tyckte det var så roligt att få börja med Matteus evangeliet, eftersom det knyter an just till det gamla testamentet och till den judiska tron på så många ställen. Att vi får liv i den judiska traditionen, för att det är i ljuset av den judiska traditionen som vi kommer att kunna förstå Nya testamentet så mycket bättre. Man kan fråga sig varför det tog så lång tid, eller hur det kom sig att det judiska fick nytt liv. Och jag vet inte om det är det är inte den enda orsaken naturligtvis, men det jag tänker på, det är vad som drabbade det judiska folket under andra världskriget, och som ingen av oss är okunnig om, när man försökte förinta det judiska folket. Och den här förintelseprocessen slutar med ett tvärtom resultat, nämligen på så sätt att judarna får ett eget land. Staten Israel bildades ju 1948, alltså som ett resultat av andra världskriget. Och det som hände då, det var att teologer och bibelutläggare var tvungna att ställa sig ett antal frågor. Den första omskakande frågan var naturligtvis den här: var det så illa att vi försökte förinta Guds eget folk? Är det så att det judiska folket fortfarande är det utkorade folket? Vi som i 1500, nästan 2000 år har sagt att Gud har förkastat det judiska folket. Och vi har förbannat judarna därför att de korsfäste Kristus. Och så plötsligt så ser vi hur de får tillbaka landet och hur de återupprättas. Kan det vara så att Gud fortfarande är på det judiska folkets sida? Hur ska vi annars förstå det här? Och det andra som hänger ihop med det här, det är det att om det judiska folket fortfarande är Guds utkorade folk, så är det inte bara att vi har burit oss förskräckligt åt, utan då får vi nytt ljus över massor med bibeltexter. Därför att i Bibeln så står det att i ändens tid så ska Israel få tillbaka sitt land. Kan det vara så att vi lever i ändens tid? Att Gud håller på att fullborda sin frälsningsplan? Och det står att de ska få tillbaka sitt land. Och det står också att ingen ska någonsin mer rycka dem upp ifrån det landet. Så det här är ju oerhört omskakande. Och det tillsammans med det som jag sa, att man återvänder och upptäcker att Jesus faktiskt var jude, med allt vad det innebär. Vi har ju redan sett i Matteus evangeliet hur Jesus hade en hörntofs på sin mantel. Det var ju en kananeisk kvinna som trängde sig fram till Jesus och rörde vid hörntofsen på hans mantel. Ja, men vi vet ju att hörntofsen, det var sånt som rabbinerna hade och som de skriftlärda hade. Och den innehöll 613 knutar. Den innehöll 248 påbud och 365 förbud. Det var en symbol för lagens fullbordan. Den hade Jesus på sig. Och så börjar man upptäcka, ja men om Jesus är en jude och så har bejakat sitt eget folk, då kan ju det innebära det och det och det och det och det och det. Och så växer det, och så växer det till liv, och så får vi tillbaka en annorlunda bild, skulle jag vilja säga. En riktigare och utförligare bild av Jesus än vad vi haft innan. Eller som Paulus. Jag har sysslat lite med Galaterbrevet och vi lär väl komma dit också så småningom. Paulus har ju vi i Svenska kyrkan inte minst alltid betraktat som en god lutheran. Paulus han var lutheran. Paulus han lärde att vi blev rättfärdiggjorda genom tron. Samma som Luther alltså. Och det är ju inte fel. Men det vi upptäcker nu det är att Paulus han var ju inte lutheran, han var jude. Han måste sätta sig in i den judiska kontexten. Han måste läsas i ett helt annat ljus, i ett annat perspektiv. Och det jag talar om nu, det är alltså någonting som växt till liv i våra generationer, i vår tid. Så det är ganska nytt. Och därför tycker jag det är spännande att söka sig tillbaka genom alla tolkningar till Jesu liknelser. Och försöka förstå vad det är för någonting som Jesus talar om. Jag tror att jag ska hoppa över här lite grann och så ge mig på, för att det kommer samtidigt att utgöra ett exempel. Om vi börjar med den första liknelsen, alltså Matteus 13, vers 3 till och med 9. Jesus sa: en såningsman gick ut för att så. Och när han sådde föll en del vid vägen och fåglarna kom och åt upp det. En del föll på stenig mark där det inte hade mycket jord. Det sköt genast upp eftersom det inte hade djup jord. Men när solen steg förbrändes det och vissnade bort därför att det inte hade någon rot. En del föll bland tistlar och tistlarna växte upp och kvävde det. Men en del föll i god jord och bar frukt. 100-falt och 60-falt och 30-falt. Hör, du som har öron. Det här är en sån liknelse som har tolkats på många olika sätt genom historien. Och jag vet inte hur du tänker, hur du associerar och vad du har hört när du hör den här liknelsen. Det skulle vara intressant, men det har vi inte tid med nu, att gå igenom lite grann vad ni har för förståelse av den här liknelsen. Men jag kan kanske gissa att många har den förståelsen att det här skulle vara en sorts psykologisk tolkning i det här. Alltså att Jesus talar om människans hjärta och att han talar om hur vi har stenar, upptrampade stigar i vårt inre, hur vi har törnen och tistlar och så vidare. Det är i alla fall en vanlig tolkning. Vi ska komma in på tolkningen sedan, på den tolkning som läggs i Jesu mun från vers 18. Men vi ska inte skynda så fort fram, utan vi ska hålla oss kvar vid själva liknelsen bara. Men om man då frågar sig hur de som lyssnade till Jesus första gången, som hörde den här för första gången, om du tänker att du hör den här för första gången och försöker lägga undan all förförståelse, vad var det de första hörde? Och då känner vi till numera att vid den här tiden så sådde såningsmannen innan han plöjde. Alltså på den här tiden så gjorde man i den här historiska situationen precis tvärt emot vad vi gör. Därför vi gör väl som så att vi plöjer åken och sen sår man. Men där på den tiden gjorde man tvärtom. Och det är därför som Jesus säger att när såningsmannen går över stubbåken, ja, då går han bland annat där här har trampats upp stigar. En väg som är upptrampad tvärs över åken. Och han sår på den. Där växer törnen och tistlar. Och han sår bland törnen och tistlar. Där går kalkberget, om inte i dager så i alla fall nästintill. Han sår där också. Han sår över hela stubbåken. Sen när han har sått, då tar han plogen och så plöjer han ner sådden i jorden. Så detta att han plöjde på den upptrampade stigen, det spelar ingen roll för eller att han sådde det spelar ingen roll, för han plöjde ju ner det där. Och törnen och tistlarna körde han över också, så att sådden föll ner och tistlarna drogs upp. Så gjorde man. Men om man inte känner till det, då undrar man ju när man läser den här, som en västerlänning måste ju undra, ja, det var en klantig såningsman. Här går han och sår, och ungefär 75% missar han. Oskickligt gjort. Men när man förstår hur det gick till på den tiden, så blir det helt annorlunda. Vad var det för fråga som åhörarna hade i bakhuvudet. Och det har vi talat om förra gången och förra gången. De undrade, vem är denne Jesus? Hur kommer det sig att han som är Messias har så relativt liten framgång? Varför kommer han inte med större kraft så att det blir uppenbart vem han är och alla tror på honom? Hela 12:e kapitlet handlar ju om hur de här onda makterna av olika slag gör det svårt för människor att tro på Jesus. Det här var en huvudfråga. Har Jesus misslyckats med sin förkunnelse? Nu har han kanske predikat ett år eller två. Alla börjar känna till hans förkunnelse. Men kan man verkligen säga att han har lyckats? När motståndet bara ökar och ökar och ökar. Det är huvudfrågan. Varför övervinner inte Jesus sina motståndare? Hur förklarar han att inte fler kommer till tro? Då säger Jesus, se på såningsmannen. Se på såningsmannen. Han sår, en del kommer på upptrampade stigar, en del bland törnen och tistlar, en del faller vid vägkanten. Men han är frimodig. Han tappar inte någon frimodighet när han går i sår. För han vet att det här kommer att plöjas ner och det här kommer att ge resultat i sinom tid. Stubbåken såg eländig ut. Men bonden som går där, såningsmannen som går där, han ser för sitt inre ett böljande fält utav vete eller vad det nu är för någonting. Det är Jesus svar. Jesus han säger så här. Här kommer jag förkunna om himmelriket. Ni undrar om det ska bli någonting med det här. Se på såningsmannen. Han ställer inte sådana frågor. Han vet att det kommer att bära rik frukt. Såningsmannen är frimodig. Jesus är frimodig i sin förkunnelse om himmelriket. Han vet att den kommer att bära frukt, skörd. 100-falt, 60-falt och 30-falt. Det är sannolikt den ursprungliga poängen med alltihopa. Det finns ingen misströstan. Utan när skördetiden är inne så blir det rik skörd. Jag tror att vi ska ta fasta på det där som står i vers 9. Hör, du som har öron. Det är nämligen så här, nu backar jag lite grann och går in då på vers 1 och 2 här som handlar om att Jesus nu ska tala till dem i liknelser. Och hela kapitlet handlar om himmelriket. Nu måste vi börja med att fråga oss, vad är himmelriket för någonting i det här sammanhanget? Vad menas med himmelriket? Och på grekiska så är det uppenbart att ja, det är himmelrike, det är samma ord som konungarike. Alltså det är där en konung regerar. Alltså där Gud regerar, där är himmelriket. Nu så står det ju i de andra evangelierna så står det inte himmelriket utan det står Guds rike. Och det har vi talat om här tidigare att judarna vill inte använda ordet Gud för det var för heligt för dem, det fick de inte ta sin mun, så de skrev om det till himlen. Men himlen är alltså synonymt här med Guds rike, himmelriket. Alltså himmelriket är där Gud regerar eller där Guds vilja sker. Jesus lär oss att vi ska be den bönen. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himmelen så och på jorden. Det är alltså någonting som ska förverkligas ibland oss. Himmelriket ska bli synligt i vår gemenskap. Himmelriket är någonting som kommer till oss. Försök att göra det av med eventuella tankar som handlar om att himmelriket är någonting vi ska komma till. Det är tvärtom. Himmelriket är någonting som kommer till oss. Och det kommer till oss genom evangeliets ord och genom den heliga ande som är verksam i evangeliets ord. Och det tar sig uttryck överallt där Guds vilja sker. Jag slog upp här i psalmboken. Lite längst bak i psalmboken så finns inte bara psalmer, utan det finns också Luthers lilla katekes. Och då står det så här i förklaringarna till Fader vår: tillkomme ditt rike. Vad betyder det? Guds rike kommer väl av sig självt, kommer av sig självt, utan att vi ber om det. Men vi ber denna bön att det ska komma också till oss. Hur sker det? Jo, det sker när vår himmelske fader ger oss sin helige ande, så att vi genom hans nåd sätter tro till hans heliga ord och så lever i honom här i tiden och i evigheten. Nästa bön: ske din vilja så som i himmelen så och på jorden. Vad betyder det? Guds goda och nådiga vilja sker väl utan att vi ber om det. Men vi ber i denna bön att den ska ske också hos oss. Hur sker det? Det sker när Gud bryter och förhindrar all ond vilja och alla anslag av djävulen, världen och vårt eget kött som inte vill tillåta oss att helga Guds namn eller hans rike att komma till oss. Det sker när han styrker och behåller oss fasta i sitt ord och i tron i alla våra livsdagar. Detta är hans goda och nådiga vilja. Då är himmelriket upprättat ibland oss. Det här är ju en dimension som har blivit mer och mer levande för oss, inte minst här i församlingen under senare år, att Guds rike är någonting som ska förverkligas ibland oss. Och vi ska inte göra Guds rike abstrakt så att vi placerar det någonstans som vi är alldeles oåtkomligt för oss, utan vi ska tvärtom anta kallelsen att konkretisera Guds rike, göra min himmelske faders vilja, som Jesus säger. Och det som jag la ut här nu, det är en utläggning som står i harmoni, kan man säga, med den judiska förståelsen av himmelriket. Och det är så vi uppfattar Jesus här. Han talar till sina judiska åhörare, och de visste väldigt väl vad det innebar att riket kommer och att riket upprättas. Det var ju det de väntade på, och det var det de såg kanske delvis, men som de ville se mycket mera när Jesus kommer. Ur ett judiskt perspektiv så börjar det här i Andra Mosebok 19. Så nu ska vi slå upp ett par bibelställen. Andra Mosebok 19. De tänkte nämligen så här, rabbinerna och det judiska folket, att själva konceptionen, det är när Gud ger sitt ord till Abraham. Abraham blir befruktad, så att säga, utav Guds ord, utav Guds löften. Där börjar det judiska folket växa. Det som händer sen när de hamnar i den egyptiska fångenskapen, det är att där växer de till och de mognar så att de ska bli ett folk. När de sedan passerar genom Röda havet, då föds folket. Det är först då det blir ett folk. När de passerar Röda havet, när de passerar dopet, när de föds på nytt, om man får använda ett sånt uttryck då, va? Så kommer de ut i öknen, då är de Guds folk. Och det som händer sedan vid Sinai berg, som du läser om i Andra Moseboks 19 kapitel, är följande. Vers 5. Herren säger till dem: om ni nu hör min röst. Jag vill att du associerar här. Om ni nu hör min röst. Jesus sa: den som har öron, han höre. För himmelriket kommer till oss genom hans ord, genom hans röst och in i våra öron. Nu sa de så här, sa Herren så här till det judiska folket: om ni nu hör min röst och håller mitt förbund, då skall ni vara min dyrbara egendom framför alla andra folk. Ty hela jorden är min. Ni skall för mig vara ett rike av präster och ett heligt folk. Detta är vad du ska tala till Israels barn. Riket är någonting som uppstår De blir ett rike av präster. De blir himmelriket på jorden när de gör Herrens ord. Det är tanken. Det här är ju ett sånt där nyckelord, men ni kan titta också i kapitel 24. Andra Mosebok 24. Vers 3. När Mose kom och förkunnade för folket alla Herrens ord och föreskrifter, då svarade allt folket med en mun: allt vad Herren har sagt vill vi göra. Och Mose skrev ner alla Herrens ord. Och du har vidare i vers 7. Han tog förbundsboken, läste upp den för folket, och de sa: allt vad Herren har sagt vill vi göra och lyda. Allt vad Herren har sagt, alltså alla ord som kommer från Herren och som vi hör, de vill vi göra och vi vill lyda dem. Och när vi gör dem och lyder dem, då konkretiseras, då förverkligas Guds vilja. Då uppstår himmelriket. Vi är ett rike av präster, ett heligt folk. Så försök att inte göra det här med himmelriket abstrakt, utan gör precis tvärtom. Gör det konkret. Och hur tänkte sig nu judarna då? Om vi ska ta det ännu mer konkret. Vad innebar det här med alla Herrens bud och föreskrifter? Och då hade man ett uttryck som vi har talat om tidigare. Nämligen där Jesus talar i Matteus 11:25 och följande. Där han talar om himmelrikets ok. För judarna tänkte sig det att de skulle ta på sig himmelrikets ok. De skulle ta på sig uppgiften att göra lagen. Och när de gör lagen, när de vandrar under Guds ok, under Toran, då förverkligas himmelriket. I femte Mosebok, kapitel 6, finns den judiska trosbekännelsen. Femte Mosebok 6, vers 4 till och med 9. Och det är ju det som börjar med orden Shema Israel. Shema som betyder höra eller göra. Höra eller lyda. Göra och lyda. Det är samma ord på hebreiskan. För det judiska tänkandet så anser man inte att man har hört Herrens ord om man inte också gör det. Om du inte gör det han har sagt så har du inte hört vad han har sagt. Det är synonymt för judarna. Så här står det då: hör eller gör, skulle det kunna stå, Israel. Och så står det då vad de ska göra. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av all din kraft. Där har du andan i det hela. Dessa ord som jag idag ger dig befallning om ska du lägga på hjärtat. Du ska inskärpa dem hos dina barn så att också de älskar Gud av hela sitt hjärta, hela sin själ och hela sin kraft. Och du ska tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. Och så kommer det här då. Du ska binda dem som ett tecken på din hand. Och de ska vara som ett band, som ett band i påminnelse på din panna. Och du ska skriva dem på dörrposterna i ditt hus och på dina portar. Det här är precis också vad de gör om judarna än idag. De tar det här textavsnitt också. Då rullar man in det lite behållare. Så sätter man upp det på dörrposterna. En sån liten behållare heter Mesosa. Har en sån här. Det är ständigt påminnelse om Guds ord har sagt i sitt ord. Och när de gör det på dörrposterna och dörrposterna förverkliga sin rike. Det är ett tecken på himmelrikets närvaro. Det är därför de gör som det står i ordet. Det här kallas också för det symboliserande tecken med det judiska folket. Det här att sätta på dörrposterna att man skulle ha det på sin hand och sin panna också. Har de det också i judarna i vart fall. När man är i bön så har man det. Det är känt på det judiska folket. Det är det som skiljer det judiska folket från alla andra folk. För inga andra folk har fått det uppdraget. Utan det var det judiska folket som fick det. Och det är det judiska folkets stolthet. Att de är under himmelrikets ok och att de gör det som Gud har sagt. Och när de gör det så är det ett tecken på Guds rikets närvaro. Men samtidigt som det är ett kännetecken på det judiska folket, så är det också ett skiljetecken. Någonting som gör att de inte är som alla andra folk, till alla andra folks stora förtret. Och det vet ni att det fortfarande är på det sättet. Titta också i femte Moseboks elfte kapitel, om vi bläddrar fram där. Där har du egentligen samma innehåll, ifrån vers 13. Om ni nu lyssnar till de bud som jag idag ger er, så att ni älskar Herren er Gud och tjänar honom av hela ert hjärta och av hela er själ, då ska jag ge regn åt ert land i rätt tid, höstregn och vårregn, och du ska få bärga in din säd, ditt vin och din olja. Ja, det är till och med vers 21, så jag tror inte att jag läser alltihopa. Men vers 18 då. Ni ska lägga dessa mina ord på ert hjärta och ert sinne och binda dem som ett tecken på er panna. De ska vara som ett band till påminnelse på er panna. Ni ska lära era barn dem genom att du talar om dem när du sitter i ditt hus och så vidare. Vers 20. Du ska skriva dem på dörrposterna i ditt hus, för att ni och era barn må länge leva och så vidare. Det är det här som för judarna är att göra min himmelske faders vilja. Att ta på sig Toran och leva efter den så långt det bara är möjligt. Då förverkligas himmelriket. Den som har öron, han hör. Nu när vi kommer till Jesus, då börjar han gå i polemik emot de skriftlärare. Och så säger han: jag kommer ifrån min himmelske fader, och jag förkunnar för er evangelium. Genom min förkunnelse så kommer himmelrikets anda till er, och inte bara till er utan i förlängning också till alla folk. Är ni betungade, trötta, slitna, så kom till mig och ta på er mitt ok och lär av mig. Den som gör det, gör min himmelske faders vilja och får del av alla de välsignelser som utlovas i de heliga skrifterna. Det har ingenting att göra med våra prestationer längre, utan det är Guds nådes erbjudande som kommer till alla folk genom evangeliets ord, genom Jesus Kristus. Så därför, när det judiska folket alltså får de här föreskrifterna, så är det någonting konkret som jag har sagt. Det är kollektivt. Men i och med att det är kollektivt, så är det också varje enskild judes uppgift att göra det här. Det vill säga att det är på en gång det största, det kollektivt, det största som kan hända, och samtidigt det minsta, eftersom varje liten jude ska lära sig det här. Det största och det minsta, A och O, det förverkligas kollektivt. Och när det judiska folket gör ordet, så blir det en kraft, det blir ett rike. På samma sätt talar Jesus till oss, han nu ska förmedla himmelriket till oss. Och när han säger så spetsigt, får man säga, och så en växelvändning. Den som gör min faders vilja, det vill säga tar på sig mitt ord och lär den. Den och den och den och den och den och den gör detta.